Välkomna till avsnitt 6 av Badmintonpodden, bättre än blodig armbåge än en boll i golvet. Och för att ni ska komma ihåg det, vi som håller i podden är Simon Ottosson,
Mattias Norell
och Thomas Schifari.
Och vi får väl börja med att säga glad påsk, eller till alla som lyssnar. Hoppas ni har haft en trevlig påsk. Jag har haft det jättetrevligt, har ni haft det trevligt?
Jag har haft det trevligt nere i Danmark. Det var snö i Danmark också.
Vad gjorde du i Danmark, Mattias?
I Danmark var det Aros Junior Cup.
Junior Cup
tillsammans med Mats Persson och Fredrik Flink för U13-landslaget.
Men det var väl fler spelare som var där också, va? Än U13-landslaget.
Mats Persson är väl ingen spelare?
Ja, det var både U13-landslaget, U15-landslaget. Sen hade Stockholmsförbundet skickat dit några spelare också.
Och sen var det fler spelare än så. Alltså Uppsala, Fyrisfjärden var ju nere med ett gäng spelare också.
Fyrisfjärden hade
ingår inte de med landslaget.
Moa Sjö och Andesai med sig och
EU-17. EU-17-landslaget åkte inte ner.
Okay.
Ja. Sen hade Kalle Murgård och Jonathan Dreifelt då, från Frölunda.
Mm. Hur gick det för Sverige då? Eller om man, de svenska spelarna generellt sett, om man säger så? Vi behöver inte ta resultat för resultat, men gjorde vi bort oss eller?
Generellt sett så är vi är med i, om vi pratar U13 först då, så är vi med i singelkategorierna på ett helt annat sätt än vad vi är i dubbelkategorierna.
Ja, inga nyheter kanske.
Nej, det är på något sätt så, eller på något sätt, de ligger för oss. Både danskar och engelsmän och skottar i dubbel och mixed kategorierna.
Och de var med i Vibe också, England och...
Ja. Mm. Medan i singel så har våra spelare en tendens att kämpa ner dem lite mer kanske. Men det är mer kämpaglöden än taktiken som behövs där.
Har du några häpnadsväckande positiva resultat eller något som sticker ut lite?
U15 så vinner ju Johanna Magnusson och Emma Karlsson guld i damdubbel. Det är väldigt,
just det,
väldigt...
Laura och Elmhult.
Ja, ja. Det är väldigt bra resultat.
Det är jättebra.
Agrinde var i final i herrsingel U15.
Ja.
Hur gick det för Carl Murgård?
Murgård och Moa Sjö var i final i mixed
dubbel U17.
U17.
Men förlorade.
Jag tror att vi tog ett brons till, va?
Nej, vi tog... Ja, brons tog vi damdubbel U13. Tog vi brons. Vi tog
Tilda Sjö och Olivia Englund då,
ja.
Mm,
vi tog nog flertalet brons.
Det låter ju bra ju.
Två silver och ett guld.
Ja, hur bra är det då? Hur många är de bästa i Europa som är där?
Nej. U17-klassen är väldigt dålig. U13-klassen är väl... jag kan inte riktigt det där, men den är väl helt okej.
Okay. Men generellt sett, är det rätt att åka på sån här tävling? Eller ska man vara hemma och tävla i Sverige? Eller vad?
Nej, det är absolut helt rätt att åka dit.
Mm. Ja. Det är bara häftigt att vara där, tror jag.
Det är en väldigt bra arrangerad tävling. Den spelas över 3 dagar med på torsdagen med bara mixdubblar fram till... Man spelar klart semifinalen. På fredagen spelar man singlar, spelar klart semifinalen. Och på lördagen spelas dubblar och spelar klart semifinalen. Och sen är det bara finaler på söndagen.
Det är ganska schysst upplägg.
Ja, det tar lång tid, men det tar 4 dagar att spela turneringen.
Men det är en stor internationell turnering.
Ja, och det är kul för spelarna. Man är liksom garanterad att få spela 3 dagar i rad. Mm. Om du spelar alla 3 kategorier.
Och så är det pool i alla kategorier.
Det är mycket matcher.
Ja.
Mycket bra matcher dessutom.
Precis.
Ja, men kul. Vi får väl se om det kommer ut något resultat sen också. De ligger väl på tournamentplanen, va? Eller nej,
danskarna använder något annat.
Men har inte resultaten redan kommit ut?
Jo,
precis.
Var ligger de då?
Någonstans.
På tävlingens hemsida ligger de.
Vi får lägga ut länken.
Har inte du följt dem under påskhelgen?
Absolut.
De har ju lagt upp varenda dag vid kvällen. Har de lagt upp dagens resultat?
Från själva tävlingen. Tyvärr inte, men vi kommer att hitta resultaten och lägga ut det på vår Facebook-sida.
Ja, kan vi göra.
Det är bra. Vi gör.
Absolut.
Vi har ju haft lite spännande matcher i lag-SM, alltså elitserien som det kallas i gemene mans mun. Det har ju varit 2 SM-semifinaler mellan Fyrisfjärden och Malmö, eller Team Malmö som man säger, och Kista och Täby. Där
Mattias, vilka sa du skulle vinna SM-guld?
Jag får väl erkänna att jag hade fel då.
Han trodde på Täby alltså.
Om de spelar med Karina Kotte, det vill säga.
Det gjorde de ju också.
Om vi tar de 2 semifinalerna, var det Fyris mot Malmö, där Fyris drog det längsta strået. Det var en väldigt spännande match, tycker jag, ändå nere i Malmö.
Det var väl relativt ohotat, alltså, skulle jag säga.
Ja, men
ohotat kan man absolut säga, men det var bra matcher.
Det är det säkert, det ska det vara i en semifinal.
Sen slutade det tyvärr med att Fyrisen vann ju matchen på grund av skada där nere. De gav ju upp i en match, Malmö.
Just det.
Där.
Det var väl förmodligen Louis Eriksson som skadade sig.
Ja, han hade nog ont i benet eller något liknande. Ja. Och där drog de då, vann de sin första match. Och sen kammade de hem storslam kan man säga på hemmaplan va? Mm. När de vann med 4-0.
Ja.
Den matchen såg ju för inte jag, så jag vet inte spelmässigt hur den var. Eller vilka lag, vet du vilka de ställde upp med Malmö eller?
Ja, absolut.
Malmö ställer väl upp med
sitt vanliga lag.
Utom att Louis Eriksson inte kunde spela damdubben då. Där fick Elinor Vid hoppa in. Men den kom aldrig till spel.
Körde Fyris med sitt bästa lag?
Ja. De hade de matcherna som de spelade sig bara fyra matcher då, med här dubbel ett med Fuzin Long och Joel Johansson Berg som vinner i två raka. Och sen hade de Tim Fo och Rickard Eristedt på andra dubben. Som vinner en tresättare.
Och där pratade vi lite om i förra avsnittet om vilka vi... De hade så många att välja på fysiären. Skulle Tim Fo komma in igen, Rickard Eristedt, Mann och pratade jag till och med om och Elin Bergblom lite grann. Ja. Men de tog in Tim Fo i alla fall.
Tim Fo var ju med nere i Malmö också. Ja. Men fick inte spela då heller. Då tillsammans med Jonathan Forsberg. Vilket jag tror, jag tycker nog inte att det är en bättre här dubbel, men det är väl kul för en att spela, in, spela in i en junior.
I en SM-semifinal.
Jag tror att Jonathan Forsberg kommer få spela SM-finalen också. Forsberg fick nog inte vara med i senaste semifinalen på grund av att han var iväg på junior igen.
Ja, precis. Annars var det ju, tycker jag, i den semifinalserien, det var ju bara två matcher, men ändå så vann ju Mattias Borg mot Fuyen Long nere i Malmö. Och det, vi pratade lite om att den matchen skulle kunna bli igen.
Det var ju en, alltså det var ju en riktigt lång match. Första set, när han hade kommit till, var det 14-11 eller någonting, så det hade gått 27 eller 23 minuter eller någonting sånt.
Följde matchen på webb-tv?
Ja, på webb-tv. Mm. Och man såg ju Fuyen Long, han var ju helt slut efter första set.
Mm. Han gick dansade Borg något?
Han gjorde Brysselsteget efter vinsten för att slita av sig tröjan. Så att det var en klassiker från Mattias Borg.
Men det var ingen kinesisk finger som kom upp i luften.
Ingenting. Däremot såg man ju hur coachen, jag tror det var Kunka som coachade det. Hur han satt med sin mobiltelefon bakom banan hela tiden för att hitta något Google Translate tror jag till kinesiska eller någonting. Som man visade upp för honom i setpauserna. Mm. För de kunde inte prata med varandra. Han kan inte engelska fortfarande.
Vi vet ju inte, det kan ju vara att han smsade mina tjejer också. Ja.
Och visade upp det i pausen.
Den här vetar jag.
Han bara, bra!
Det fick jag höra i helgen att Fyrisfjärden, just med han Fonin Long, på deras hemmamatcher så agerar Andy Tsai tolk.
Mm, det kan jag tänka mig.
I setpauser och vid elva då.
Nej, men vänta nu, Andy Tsai är väl inte från Kina?
Nej, men han pratar nog mandarin eller något kinesiskt språk.
Andy Tsai är väl från Indonesien?
Nej, det tror jag inte. Hans pappa är kines tror jag.
Ja, det är så? Ja, okej.
Hans mamma vet jag inte. Så att, men han är tolk på matchen.
Oavsett var han är ifrån kanske han kan vandra i.
Ja. Så att PG säger till Andy vad han ska säga till kinesen och så går båda in. Och det där har de gjort en grej av i Fyris. Media tycker det är jätteintressant och kul liksom att junior är med där.
Ja, men jag måste, den matchen det var en rysare ändå. Det var ju jämnt in till sista bollarna hela tiden. Men återigen, jag är ju lite förvånad över att deras bästa herrsingelspelare tar sig för knäna liksom, när det står 14-11 i första set liksom, och står och liksom pustar för att det är så jobbigt. Ja. Mattias Borg var ju i och för sig jävligt trött han också. Det såg man ju, men han visade inte det på samma sätt. Ja. Men bra match. Och sen kammar de hem då 4-0 hemma i Fyris. Och de är i final. Ja. Och där ställs de ju då mot Kista, Mattias.
Ja, det är en tokskräll.
Ja, det kan inte vara lätt att gissa varje gång. Men den här semifinalen gick ju det bästa av tre matcher. Ja. Det var ju, om vi börjar med den i Kista Racket Center som...
Den första.
Ja, jag var ju helt svettig. Jag var inte ens där. Jag såg den bara på webb-tv. Det säger ju inte hälften av stämningen. Täby kom ju dit med en hel buss med ungdomar.
Nej, superhäftigt.
Som satt och skrek. Men de gjorde det på ett jävligt vårdat sätt, måste jag säga. Så all cred till Täby och ungdomarna. Och Borshaw som...
Och Borshaw som hejarklassledare.
Som hejarklassledare där. Och det gjorde de med värdighet.
Men jag har hört... Kista ställde inte... Kunde inte svara upp direkt mot det där. De hade inte alls så mycket publik. Vilket jag kan tycka är... väldigt synd.
Ja, men vilka skulle varit där och tittat då?
Nej, man kan ju hoppas att de kan
få med sig klubben. Någonting. Eller?
Eller?
Jag hoppas att de har det i alla fall. Annars är det ju lite tråkigt. Men den matchen slutade ju 4-3 till Täby. Och där var det ju vinst i sista avgörande herrdubben.
När vi satt där för 3 veckor sedan när det var, då sa vi det att den som vinner herrdubbelett, det är förmodligen den som kommer vinna den matchen.
Och det var ju herrdubbelett som spelade sista matchen
där. Ja, enda skrällen kommer ju, nog den enda skrällen, den kommer ju i den tredje avgörande matchen i Kista, där Mattias Wigge förlorade mot Etterheina. Det trodde inte jag i varje fall. Jag såg delar av matchen faktiskt på webb-tv.
Så jag var som på plats.
Du var det? Jag var inte, ja, det får du säga vad du tycker.
Men nej, det var matchen i Kista.
Nej, jag är inte Kista. Nej, förlåt.
Nej,
okay. Det stämmer.
Det där jag såg så tyckte jag såg ut som att vi absolut var tagen av stundens allvar. Att han var tvungen att spela. Jag tycker inte alls han spelar så bra som jag kanske
har sett. Han har ju fått ett mycket större ansvar också i Täby, Mattias. Han är ju huvudtränare för det här elitserielaget. Sen vet jag inte exakt om det blir fler. Men jag tycker ändå han har axat den rollen bra. Men han har en mycket större press på sig. Jag tror han känner den på ett annat sätt.
Han vet ju att han måste vinna båda sina matcher.
Ja, det är ju så.
Och så spelar han med Nico Rupen som har lämnat VU på grund av skada i en tävling nyligen.
Internationell tävling.
Precis, och kanske han känner själv att han har, shit, nu måste jag ta en ännu större ansvar. Jag vet inte.
Det kan vara mycket väl vara så.
Och frågan är, hade han förlorat den om inte Nico Rupen har varit halvskadad som han kanske är?
Ja. Första dubben i Täby där, menar du?
Ja, precis. Och hur hade det gått om om Daniel Ogier spelar ju inte
de istället för Pettersson, Christian Pettersson.
Jag har inte hört någonstans.
Han var sjuk. Han har varit förkyld.
Det tror inte jag att han vinner. Du sa innan också. Jag tror att jag ser Kusuma som en lite större favorit i den matchen ändå. Men han har ju spelat jämt mot honom förut under säsongen.
Har ni mött den här Eto Heino eller vad han heter?
Jag har mött han 2 gånger i Lidsen.
Alltså, jag fick en uppfattning när jag såg honom här att det var, han uppför sig inte riktigt helt schysst på banan.
Alltså. Nej, det gör han inte. Det är väl en sak att han...
Han är duktig vem att spela, ja, det ska man ta ifrån honom.
Ja, jag kommer till det. Men jag tycker att när jag mötte honom hemma i Enskild Rackethall, så som våran tillförordnande referee sa, att det är många språk som man ska behöva kunna när man är referee. Han sa ju inte bara snälla ord på finska.
Han svor alltså?
Ja, han svor. Okay. Så att, eller, ja,
men
han spekar
ju. Det är ju en sak, men jag tyckte liksom att man går fram och stirrar på någon över nätet och... Man skjuter bollen precis under nätkanten för till motstånd. Alltså så här små grejer som är irriterande visande upp på Mattias Wigert när jag var så i Täby i alla fall. Men det var väl lite för psyka också kanske.
Säkert. Det var kul att se honom mot Mattias Borg en sån viktig match. Spännande.
Vem gör Brysselsteget först? Va?
Ja, precis, exakt. Nej, men sen rent spelmässigt tycker jag att jag vet att han är super duktig. Som sagt, han slår Mattias Wigert och han har ju spelat 3-sättare mot Momota i Estland. Det är deras EBU-tävling. Men jag plockar sätta honom och jag blir inte impad när jag möter honom. Alltså. Jag tycker inte att det händer så himla mycket.
Är det en humörspelare eller?
Det måste ju vara det.
Ja.
Alltså, han spelar efter motståndet väldigt mycket.
Och det är i och för sig en fördel. På ett sätt.
Och då, lite bränner energi.
Nej, men liksom en duktig idrottsman ska ju ta ut exakt så mycket som man behöver egentligen. Är det inte så? Varför ska man ta ut sig 100 om man behöver ta ut sig 60?
Nej, för jag tror att de som tar ut, de som hatar att förlora och de som hela tiden tar ut sig max, det är de som kommer gå framåt på träning.
Ja, det är en annan sak.
Jag har hört historier om att Peter Axelsson blev ett skogstok ifall han bara vann med 15-1 på träningarna. Och liksom. Det är ju de som blir riktigt, riktigt bra, tror jag.
Ja, du har nog helt rätt i vad det gäller det. Jag tror fortfarande ändå inte att har man flera matcher kanske samma dag att man behöver ta ut sig 100%. Om man vet att man ska vinna.
Ja, men sen också, när tar man ut sig då? Är det, om man, det blir ju längre bollar och fler bollar om man inte går på något.
Är det bättre att vinna på 20 minuter än att vinna på 35 minuter?
Ja, jag tror att man sällan tjänar på att hålla igen. Alltså det...
Men vi har i alla fall Fyris mot Kista i finalen. Kistas, vet du något om Kista? Har de varit i final förut?
Nej.
De försökte ju förra säsongen ordentligt, de satsade ju, men föll på målsnöret kan man säga.
De tappade mot Malmö då.
Men då hade de ju Ljufan, eller hur?
Ja.
Bättre lag än så har de inte haft innan.
Nej, jag tror inte att de har haft.
När de hade Imam och...
Imam hade de väl förra säsongen? Nej, det var 2 säsonger sedan.
Men det är ändå ett starkt Kista tycker jag som kommer kunna möta, eller ge bra motstånd till Uppsala.
Absolut.
Vad tror vi då, Mattias? Om du börjar lite grann. Uppsala börjar ju hemma i Kista. Kista börjar så hemma den imorgon. Eller det blir ju då idag när ni får avsnittet ut den 2 april.
Ja, Fyrisfjärden är ju favoriter, absolut. Men jag ser ju att vi tar Kista kan vinna här dubbel ett.
Absolut.
Mixdubbel.
Ja, de har chans på dom dubbel. Silla och Dri.
Ja, men jag bara rabblar matcher. Mixdubbel, damdubbel. Och sen tror jag att här singel ett blir en nyckelmatch. Mellan Fujin Long och
Eto'o. Tycker att
Fujin Long ska ju vara favorit, men
har minsta chansen
kan man spöa Vigat. Ja. Sen kan ju Sakti
här singel två
kan ju vinna mot
Pochtare.
Oh ja.
Nej, Kista kan så.
Det är ganska det är öppet. Alltså, det är inte helt låsat Fyrhjulsfjärden. De är inte klara favoriter.
Nej.
Hade man ställt dem mot Täby Fyrhjulsfjärden, då tror jag att det hade varit klarare fördel för Uppsala.
Jag vet inte om jag tycker det heller.
Med eller utan Karolina Skotten.
Ja, med eller utan Karolina. För då, nu ska vi inte spekulera det, men jag tror inte att det hade varit så stäng match på heller.
Mm. Nej, det blir ju en jämn final.
Men blir det tre matcher eller blir det två matcher? Vad tror vi?
Jag tror att Fyris tar i två raka.
Det tror jag också. De vill avgöra på hemmaplan. Fast
det får man göra oavsett. Fyris har ju sin match. Här dubbel två och damsingel. De är rätt säkra åt Fyris.
Jag har hört att Fuji Long har en bra coach också.
Jag tror att Fyris vinner fast med 2-1 matcher. Jag tror Kista vinner första matchen på hemmaplan. Varför jag säger det vet jag egentligen inte.
Hemmastödet kanske?
Inte hemmastödet. Men däremot så tror jag att Kisa har ändå sett starka ut. Jag tror på deras form och de har inga skador och dylikt heller. Jag tror att de skulle kunna klara av en match mot dem och vinna med 4-3 eller liknande.
Ja.
Men som sagt, det är bara spekulationer. Det vore kul. Det jag ska säga om finalen här nu börjar ju Kista hemma, men sen Uppsala satt så jättestort på sin final. De har ju
Måns Möller kommer på pregame.
Ja, Måns Möller som någon slags komiker på någon pregame och de ska bygga upp något jättestort kring det där.
Det är jättekul att titta på. Fast de kommer ju ta säkert ganska fet inträde.
Jag har inte sett någon inbjudan än.
Känner vi någon på förbundet som kan fixa billiga plåtar?
Vi får kolla på det där närmare.
Vet. Nej, Stefan Sjö kanske.
Det skulle ju vara kul faktiskt att åka upp till Uppsala. Absolut. Bara på grund av det här. När går finalen i Uppsala då?
9 april 18:30.
Vad är det för veckodag?
En tisdag. Och den tredje avgörande spelas ju då den 16.
Ska vi åka upp, Mattias?
Nej. Då är jag på andra breddgrader.
Ja.
Fan, du har bara semester hela tiden.
Ja, Vi sa det bra.
Mm. Ja, nej, men vi får väl se. Vi får väl återkomma om det i nästa podd med vilka som är svenska mästare i badminton. Fyrhjulsfjärden eller Kista. Ska vi gå vidare?
Ja.
Prata lite junior-EM tänkte jag, som har spelats nyligen i Turkiet.
Ankara.
Var du där, Mattias?
Nej, jag var inte där. Jag var i Danmark, sa jag.
Ja, just det. Du var i Danmark. Där var det ju både en lagtävling och en individuell turnering.
Vi kan börja med lagtävlingen kanske.
Ja, Sverige hade ju Island, Kroatien och England i sin grupp.
Mm.
Hur gick det där, Tompa?
Sverige kom tvåa i den gruppen där man förlorade mot England med 5-0 och vinner mot Island och Kroatien med 3-2 i båda matcherna.
Ska man säga att det är enligt plan?
Jag vågar inte säga det. Jag tror och hoppas att det är enligt plan att man vinner mot Island. Kroatien har jag inte bra koll på alltså. Och att vi förlorar mot England känns ju logiskt och
men du har bra koll på Island?
Nej, men de har ju inte så stor verksamhet tror jag. Det är inga namn som jag känner igen från Europatävlingar i varje fall. Jag vet att när svenskar åker på Islands EBU-tävling så går det väldigt bra och så vidare. Så att jag tror inte att Island
har. Åker vi fortfarande dit med spelare? Alltså?
Ja, det är någon som åker dit.
Täby brukar åka dit.
Ja, men det är väl för att de halvkänner.
De har ju två islänningar i Täby som inte får spela. Elitserien alltså.
Nej, men det var för att hon kom för sent.
Hon kom för sent.
Och kanske bara en av de platser.
En är domare dessutom.
Ja.
En kille där, vad heter han? Är det det, eller? Nej.
Einar.
Ja, Oskarsson. Einar Oskarsson heter han. Men mot England som då ska vara en väldigt, väldigt, väldigt svår match. Så är det ju ändå. Vi förlorar ju med 5-0. Men tre utav matcherna går ju till tresättare. Så att det känns som att vi är med i varje fall.
Vilka hade vi i laget där? Vet vi det eller?
Ja, Jonathan Forsberg, Jakob Nilsson och Douglas
Lidman.
Ja, på här sidan. Har jag glömt någon?
Ja, Felix Burstedt.
Ja, just det.
Som är med i laget.
Precis. Och sen på damsidan så var det Julia Ahlstrand, Elin Svensson och Lovisa Johansson.
Ja, och så Klara Johansson med i laget också.
Just det, precis.
Och där har ju Elin Svensson kommit in väldigt sent på grund av att Matilda Nygren är skadad.
Mm, just det, för Matilda Nygren skulle såklart spela i laget.
Mm-hmm.
Så att vi har både Elin Svensson och Klara Johansson är ju U17-spelare. Mm. som är med i laget.
Intressant.
Ja.
Men Elin och Jon gjorde väl inte bort sig ändå? Hon platsar väl hyfsat där.
Jag vet faktiskt inte.
Jag har ingen aning.
Nej, jag har ingen heller. Det är, jaja, det är, Danmark vinner i varje fall hela lagtävlingen. De är i slutspelet.
Över Frankrike, va?
Ja, precis, i finalen. Så de vinner med 3-0, 3-0, 3-0 i kvart, semi respektive i en final.
Ja, det är starkt.
Det är bara gruppspel som de förlorar en match mot Bulgarien i damdubbeln. Men det där bulgariska paret vann ju sen individuella tävlingen i damdubbeln.
De tappar liksom inte Danmark på något sätt.
Fast då, det ser ju inte hur ljus ut som helst på damsidan bakom Tinnebaum. Nu kommer ju ämnet lite. Ja. Men jag tror att Krona har startat ett damprojekt i Danmark just för att få fram nya duktiga damspelare.
Och då pratar vi om vår förra förbundskapten eller centertränare då?
Ja, som Krona. Nu jobbar på danska centret. Landslagscentret jobbar ni på.
De är inte så överlägsna i U13.
Nej.
I helgen heller. De hade inga finaler i varken här singel eller här dubbel. Sen vågar jag inte svära på att deras bästa spelare var med ens.
Sen om vi kommer in då på den individuella tävlingen, så som lag vinner de ju som sagt, men i en individuella så tar de, i här singel tar de inte med, tar de inga medalj alls. I här dubbel tar de guld och silver. Där är de ju bra såklart. Damsingel tar de silver. Damdubbel tar de silver. Och mixdubbel tar de guld och brons. Det är ju klart att det är bra, men det är inte alla medaljer.
Alltså, är det några andra nationer där som sticker ut på guldsidan? Alltså, eller spritt?
Tyskland och Holland är ju bra med i alla. Och fransmän är också bra.
Mm.
Det är väl de som är med där. Och så Bulgarien, det är hon, Stefane Stojeva, som tar.
Men inget svenskt högst upp där i.
Nej, våra bästa var åttondel i damdubbel. Lovisa Johansson och Klara Johansson. Där och Klara Johansson är urskyddad spelare.
Där ser man.
Ja, där, det, man hade väl lite förhoppningar kanske.
Vad var målsättningen, vet du det?
Nej, jag vet inte vad den uttalade målsättningen var. Men det är några som vinner några enstaka matcher. Men som sagt, jag vet inte exakt hur mycket vi ska förvänta oss. Men Jakob Nilsson trodde jag lite på i varje fall. Han var ju i varje fall sidad. Nu var han ju han var sidad att gå till sexondelsfinal var sidad att
åttondel måste vara.
Åttondel menar jag, förlåt. Ja, just det. Så att, men han åkte i första vändan mot någon tysk som sen gick i och för sig på vändor och så. Men nej, jag vet inte.
Nilsson i singel och Nilsson och Forsberg dubbel är väl våra bästa.
Så vet jag inte om Forsberg och Lahlsen, det är kanske en helt okej mix också ute i Europa, jag vet inte.
Ja,
jag vet
inte.
Vi lämnar de varmare breddgraderna i Turkiet och junior-EM och går in lite på vad som är aktuellt just nu på förbundsnivå i Sverige. Och tänkte nämna lite om de här föreningsutvecklarna som beslutades om på det extra förbundsmötet i Stockholm här i januari. Det beslutade att vi skulle ha 4 stycken regionala föreningsutvecklare. Hörde ni det? Ni var där. Du var där, Mattias.
Jag var där. Ja, jag var där.
Du var där och röstade till och med för Stockholm.
Nej, jag hade ingen röst.
Hade du ingen röst?
Nej, jag vill inte rösta. Jag röstar blankt.
Du röstar blankt. Men det man beslutade i alla fall, det var att man skulle ta samtliga idrottslivsmedel som Badmintonförbundet befogar över och anställa 4 stycken regionala personer.
Det har vi pratat om förut.
Det har vi pratat om förut.
På alltid.
På drygt 50-60% runt om i Sverige. Och jag var inne och kollade lite på det extra förbundsmötet. Det de ska jobba med framför allt, som jag ser de 10 främsta sakerna, så det är ju säkert mycket mer. Det är ju kartläggning av föreningarna, så måste vi börja med utbildning i föreningarna. Stötta vad det gäller utbildningsprogram, familjemedlemskap för att nå våra målsättningar, alltså fördubbla vår verksamhet. Introducera nybörjarkoncept, rekryteringsstöd till föreningarna, utbildning av tränare, implementering av talangutvecklingsplanen, fånga upp flaskhalsar har man skrivit, alltså se till att varje förening har utvecklingsplaner och bidrar för att lösa de problem som finns. Det som SISU gör lite idag. Jobba med det här ungdomsprojektet självklart för att se till att det blir rikstäckande och fortsätter så att vi får fram nya, duktiga, unga ledare. Och att man hjälper till att intressera SISU i verksamheten för att få upp bidraget till föreningarna och att man redovisar det man ska göra. Det här är ju en axplock av massa saker.
Ingår det även att utbilda i typ tournament planner och sådana grejer?
Det kommer säkert vara.
Det har att göra med att driva en bra och framgångsrik klubb, att kunna arrangera tävlingar också.
Det är mycket saker. Nu ligger nog från förbundsstyrelsens håll vet du ju att fokus är ju på att vi måste komma i fas med det här så kallade SF-bidraget, det bidraget varje specialförbund får från Riksdagsförbundet, där vi är en stor förlorare, där vi håller på att tappa en massa pengar just nu. Och det beror ju, det enda som kan ändra den trenden, det är ju våra föreningar i att registrera utbildningar, registrera antal medlemmar och vidare i idrott online. Och det är framförallt...
Ligger ju bra till. Det har gjort de
spårvägen ligger bra till, ja. Och det är mycket det de här utvecklarna ska också hjälpa föreningarna med. Och se över deras rutiner och dylikt. Och nu kan vi ändå avslöja här i podden vilka de här föreningsutvecklarna blir. För det är nämligen klart.
Fast jag avslöjar ju inte podden, för det kommer ju kommit upp på hemsidan innan vi släpper det här avsnittet.
Men våra trogna lyssnare tror jag lyssnar på oss innan de kollar på förbundets hemsida.
Okej.
Eller hur?
Ja.
Ja, ja.
Är ni spända?
Nej, jag vet redan.
Jättespännande, förlåt, berätta.
Vi klipper där. Alltså, så.
Vi kan ju börja med att det är i alla fall fler än fyra.
Jaha.
Just nu är det fem och det ska bli sex.
Varför är det så då? Är det två som kommer samarbeta i samma region eller kommer man dra upp till sex olika regioner?
Ja, man har ritat en karta som gör att flera går in i varandra. Det är ju ett väldigt stort land och det man har sett är att har man bara fyra stycken så blir regionerna alldeles för stora. Man har då gjort så att vissa jobbar kanske inte 60% utan man går ner lite i procent på vissa håll så att man ska kunna få flera tjänster istället. Så vissa kanske jobbar, vad vet jag, 30-40% och så delar man på det.
Okej.
Okay. Så har man löst, vad jag förstår det, den här
lika
delen.
Många, det är lika stor anställning den totala fortfarande.
Ja, det är lika mycket pengar.
Ja.
Det är inte mer än de pengarna som förbundsstyrelsen eller förbundsmötet beslutar om.
Okay.
Det är dessutom pengar och det bidraget har ju inte ökat.
Nej.
Men om vi börjar då med Skåne och Halland. Där ska då Maria Nilsson som kommer från
Helsingborg,
Lugi och Halmstad har hon väl varit i sista tiden.
Ja, fast hon kommer väl bara från en av de städerna. Men det är där hon har varit nu på sistone. Precis.
Ja.
Hon har även varit i Stockholm med en sväng. Hon är tränare med oss.
I spårvägen var hon.
Precis. Hon gick med en utbildning här, va?
Ja, hon gick på Bosön. Så gick hon idrotts... vad heter det?
Konsulentlinjen.
Ja,
på Bosön idrottsskola.
Ja, precis. Exakt.
Och hon har jobbat mycket med ungdomsprojektet självklart. Gustav Badminton har hon varit väldigt delaktig i och är även delaktig i förbundets verksamhetsnationella badmintonområde. Så hon kan mycket om förbundsverksamhet.
Hon byggde upp Helsingborgs verksamhet, ja. Återigen får man säga. De har varit stora för henne också. Men de har fått rejäl skjuts när hon jobbade som föreningskonsulent, vill jag minnas.
Och Göteborgs badmintonförbund jobbar hon i.
Det
var där hon jobbade.
Jag tror att det är Göteborg du menar.
Ja,
det är Göteborg jag menar.
Det var där hon jobbade som föreningskonsulent.
Stämmer.
Och nu sitter hon i distriktsstyrelsen då i Skåne. Så att hon har ett brett badmintonnätverk.
Hon sitter i valberedningen också.
Just det,
i Badminton Sweden.
Badminton Sweden.
Blir inte det jäv då?
Ja, det är en bra fråga. Vad är förbundsstyrelsen då? Men hon ska täcka hela Skåne och Halland. I alla fall tanken som ser ut just nu.
Ja. Jag tror hon kan vara en bra person på den posten.
Mm.
Hon
är driven.
Hon har mycket erfarenhet och hon är väldigt, väldigt driven.
Mm.
Och hon är väldigt strukturerad och seriös.
Absolut.
Så jag tror det blir...
jag tror hårt på
det
Maria.
Det blir bra där. Det tror jag också på.
Hon har mycket kontakter och, som hon kan utnyttja också och ta hjälp av och så vidare.
Mm.
Om vi går vidare då och tar Blekinge och Småland samt en liten del av Mellansvenska. Exakt behöver vi inte gå in på hur det kommer att se ut. Men i grova drag, Blekinge, Småland och en liten del av Mellansvenska.
Hur räknas det Mellansvenska då?
Ja, kan det vara Norrköping, Linköping, lite sånt va?
Ja.
Västerås. Sa du det?
Ja, Örebro.
Jag sa det också. Ja.
Det är Erik Fransson som kommer från badmintonklubben Karlskrona. Jobbar på SISU, idrottsutbildaren där nere. Och var ju ledande i det här ungdomsprojektet självklart. Var med och startade upp det kan man säga. Vet inte så mycket mer om han badminton bakgrund.
Han spelade ju i Karlskrona. Och jag tror att han har hoppat in i
elitserielaget.
Ja, det har han gjort i år. Ja,
ja.
Ja, precis.
Nej, inte i år.
Jo.
Han har gjort det i år.
Ja, det har han visst gjort.
På någon dubbel.
Ja. Uh-huh. Han var jätteduktig som junior. Vi är lika gamla, jag och Erik. Han har väl SM-medaljer.
Han är ju bara, om man ska säga, 20, vad är det?
24.
24. Jag tror han bara är 23.
Omöjligt. Jag har inte fått 25 än.
24. Ja. Förlåt Erik. Nej, men han har varit jätteduktig. Jag har sett ett stort album av honom med tidningsklipp från när han var typ 7 år tills han var 20 år.
Alltså, har du satt upp ett...
Nej.
ett glas hemma med...
Yes, var över Eriks framgångar. Staken här. Nej, ja. Jag har sett hans eget klipp. Hans föräldrar har gjort till honom. Så han har varit väldigt duktig i yngre år.
Ja, okej.
Okay. Elitklassad.
Vad tror du om honom som föreningskonsulent då? Simon, du brukar säga att du inte tror så mycket på honom, att han inte kommer göra så bra jobb.
Jag tror stenhårt på Erik. Han är extremt driven och extremt målmedveten, och han har redan nu stora planer för hur det här arbetet skulle kunna gå till.
Jaha, vad häftigt.
Sen måste det såklart tillsammans med de övriga föreningsutvecklarna som ska träffas här senare. Vi kommer till det. Sen har vi Stockholm, Uppland, Gästrikland och Gotland.
Vilka klubbar finns det i Gästrikland?
Bra fråga.
Gävle, Sandviken,
det är Gästrikland.
Ja, det stämmer.
Okej, BK Speed.
Ja.
Det ser du, kan ju.
Jag kan mycket.
Där har vi ett kanske lite mer okänt namn för de yngre lyssnarna.
Men ett väldigt välkänt namn för de äldre lyssnarna, ska jag säga.
Ja, Ulf Svensson.
Han, utav de här namntitlarna, är han den mest namnkunniga utav dessa i badmintonkunnande.
Han har höll på i, hur många år är det?
Ja, flera. Som han spelar badminton?
Ja.
Jättelänge.
Ja, han är jättelänge. En veteranspelare. Ja. Men han har ju spelat i det var ju Täby som han var riktigt, riktigt duktig.
Ja.
Han Uffe var han väl...
35 år har han spelat.
Badminton?
Ja.
Då började han
det är bra, liten. För han vann V40 i år.
Just det. Och just nu är han i badmintonklubben Komet.
Hur ser det ut här någonstans för föräldrar? För det sitter någon collage på...
Jag får ringa till Ulf och prata lite mer om det. Men han har ju varit med i ungdomslandslag, elitserien, veteranlandslaget. Han har varit i många klubbar i Stockholm.
Väldigt, väldigt trevlig och ödmjuk.
Otroligt och positiv människa.
Ja, precis.
Sprider mycket glädje.
Ja. Nej, det där är... När jag fick höra om det nu nyss så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt bra namn. Jag tror han kan göra bra saker för Region Öst här.
Det tror jag med. Mm. Sen har vi i södra Norrland då, kan man säga. Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Hälsingland och del av Dalarna. Eller Dalarna ska jag säga. Inte del av Dalarna.
Helt sjukt att Västernorrland är södra Norrland.
I våran karta blev det så. Eftersom Norrland är så extremt.
De har ritat om Sverige.
Ja, precis.
Ja, den kommer snart ut i bokhandeln här.
Exakt.
Håkan Melker, vad kan ni om honom?
Han är verksam i Bergsåker.
Det stämmer. Han är från Sundsvall. Jobbar på SISU i Västernorrland.
Ja, okej. Okay. Ja, det var mer vad jag visste. Men jag tror att han... Ja, du. Jag har inte jättemycket på honom.
Han har jobbat på badmintongymnasiet
i Sundsvall. Jag tänkte ju säga det visste jag att han har jobbat på badmintongymnasiet när de fanns i Sundsvall.
Men... Han har varit assisterande förbundskapten i juniorlandslaget. Har han varit.
Aha.
Gått GH. Då borde du känna honom, gick vi samtidigt.
Tjena. Så gammal är jag inte.
Men det är en väldigt lugn och sympatisk person. Och han har otroligt mycket erfarenhet. Jag tror han skulle kunna komplettera de andra, Maria och framförallt Maria och Erik, till kanske ibland ta ett steg tillbaka och tänka till lite på vissa saker. Och när man är yngre så kanske man mer vill köra på. Han är i alla fall en sån person, det är den intrycket jag har fått.
Aha.
Och det sista namnet då av de fem som är klara, det är väl det mest välkända namnet i alla fall på den internationella sidan i Sverige. En göteborgare vid namn Claes Johansson. Nu vart det tyst. Vet du vem det är eller?
Ja, jag vet vem det är.
Ja. Och han har ju extremt stor erfarenhet från den internationella sidan som sagt. Han har ju varit förbundskapten. Han började spela badminton 74, står det här.
Okej.
Okay. Hur många år är det?
Jättelänge.
Och idag är han ju på badmintongymnasiet i Göteborg.
Ja.
Är ju.
Han är väl verksam i Västra Frölunda också som tränare.
Stämmer bra det.
Är det tanken då att han ska kombinera sitt badmintongymnasium med det här tjänsten då, eller kommer han hoppa av badmintongymnasiet
eller hoppa av Västra Frölunda eller?
Det vet inte jag faktiskt. Det framgår inte riktigt av det som har kommit ut.
Eller,
det vet
inte. Hur många koppar kaffe?
Hur många koppar kaffe?
Här jobbar.
Det är en bra fråga. Det är ju ingen heltidsanställning det här. Så jag antar att han kommer ha någonting att säga om det är sin lärartjänst eller badmintongymnasiet eller Västra Frölunda.
Är han lärare också?
Nej, men det är kombinerad tjänst på badmintongymnasiet. Jaha. Vad det nu är som lärare. Han har något annat ämne vad jag tror. Men han är involverad i VOIB. Sitter där som ansvarig. Det däremot ska jag ju lämna nu som ideell.
Vilken post har han på VOIB då?
Han sitter i den här styrgruppen kan man säga.
För VOIB.
Internationell badminton.
Precis.
I Sverige. Nej, men han har ju extremt mycket erfarenhet och han är extremt driven, och det här ser han väldigt mycket fram emot, vet jag.
Men hur mycket kollar han på hur en förening ska drivas?
Ja, han har ju samma uppdrag som de andra föreningsutvecklarna.
Uppdrag, men alltså koll och med i ryggsäcken.
Alltså han har ju varit verksam i flera föreningar och han har nog...
Men det är väl, man kan väl egentligen ställa samma fråga till Erik Fransson också.
Ja, han, absolut.
Så att,
alltså, å andra sidan har ju han jobbat med föreningar i SISU.
Med SISU, ja.
Han besöker ju föreningar varje dag.
Ja, det är en bra merit. Och han har varit verksam i Sundsvall.
Ja.
Uffe då?
Uffe Svensson.
Vad jobbar han som idag?
Jag vet inte. Vad jag tror i alla fall, och det jag har fått höra, det är att han jobbar på något slags företag som säljer ut material till företag, till byggskåp eller arbetskläderskåp och sådana saker. Det behöver inte alls vara rätt, men det är det jag har fått höra.
Är det typ som butiksmiljö?
Det låter
lite grann så.
Ett annat företag
som vi nämner nu, och vi skickar en faktura sen.
Fakturan kommer
till Svenne.
Svenne.
Men jag, om vi ska summera det här, jag tycker det är otroligt intressanta namn. Jag tror det är ganska olika namn på ett sätt. Jag tror de kan...
Nu har vi nämnt fem namn. Okay.
Och det kommer bli ett sjätte som ska jobba i norra Norrland.
När släpps det då?
Ja, det är ju inte klart än, så det finns inget att släppa än.
Okej, och den föreningsutvecklingen då kommer ju hjälpa klubbar som Luleå och Kiruna.
Jokkmokk.
Och Jokkmokken, ja.
men vi sa här att vem tar resten av mellansvenska då? Nu var det Claes. Eller tar Claes bara i Göteborgsområdet?
Nej, vad sa vi här nyss då?
Du sa ingenting.
Nej,
det vi pratade om, mellansvenska är Uffe Svensson en del av, och Erik Fransson jobbar en del av mellansvenska också.
Ja. Sen Erik Fransson skulle ta en väldigt liten del, sa
du. Uffe Svensson tar resten då?
Ja, antagligen.
För det sa
tillsammans det. Med Gotland, Stockholm och
Gästrikland.
Uppsala och Gästrikland.
Ja. Right. Det kommer bli tufft. Ja. Det är mycket att hålla.
Men inte jättebra avstånd.
Men bara i Stockholm finns det ju.
Sen måste jag ändå säga det, att jag tror det kommer bli så att kartan kommer... Nu ska de här träffas den 19 april för första gången.
Mm.
Och få en genomgång och en information och börja jobba för första gången tillsammans och lägga upp hur arbetet ska gå till. De flesta av de här börjar ju faktiskt först efter sommaren. Vad jag förstår. Det är någon, vad jag vet, som kommer börja innan sommaren med att kartlägga lite saker och bygga fram lite fakta och underlag till de andra, tills vi helheten.
Men är det styrelsen i Bentham Sweden som kommer styra de här väldigt aktivt, eller?
Det är det som vi kommer prata om den 19 april, hur styrningen ska gå till. Det vet jag inte.
Kommer det vara ett
privat
möte det här, eller är det ett öppet möte som flera med diskuterar i, eller?
Just nu vet vi om att de här kommer komma. Det kommer utvalda från styrelsen och från personalen. Sen kommer man även ta in inbjudna personer som sakkunniga som vi kommer tillfråga att vara med på det här mötet.
Okay.
Och där kommer vi alla sitta ner i cirka 4-5 timmar. Och sen kommer föreningsutvecklarna tillsammans med styrelsen eller någon som ska driva de här då sitta själva i 3-4 timmar.
Ja.
Och jobba vidare efter det. Och sen kommer de träffa säkert in kontinuerligt flera gånger här under våren för att diskutera.
Ja, vad spännande.
Ja,
jättespännande det här. Det här är viktiga tjänster.
Det här är jätteviktigt, framförallt för den nya handlingsplanen som klubbades igenom. Och det här ska göras, det är nu det ska göras. Så att, ingen press på de här föreningsutvecklarna, men ni ska göra det. Det är ni som ska göra det, och jag tror det kommer bli jättebra. Men det krävs ju en insats, inte bara från de här 5 eller 6 personerna. Det krävs att alla i hela Bentham Sverige hjälps åt för att nå upp de målsättningar man har satt. Nej, men intressant ska det bli. Och den 19 april träffas de, och sen får vi väl förhoppningsvis mer information via hemsidan sen efter det mötet, vad de har kommit fram till och hur de ska jobba, tror jag.
Och vi vet ju inte när det här sjätte namnet tillsätts.
Nej, det vet vi inte, förhoppningsvis när som här nu. Man, det är ju namn man diskuterar med, vet jag. Men det är inget namn som är klart. Det är liksom många bitar som ska falla på plats. Det är ju en tjänst som säkert inte är mer än, ja, man kan tänka mellan 30-50%, och liksom det ska lösas med andra bitar också, andra jobb och så vidare.
Och tjänsten är norra Norrland då, alltså?
Norra Norrland.
Jokkmokk och det där.
Exakt.
Just, så var det.
To be continued.
Jaha, ja. Yes. Det är den 1 april idag.
April, har ni blivit lurade eller?
Nej.
Inte vad jag vet.
Inte precis.
Den här löneökningen kan du glömma, Mattias.
Ja, precis.
Ja.
Ja, det var därför ringde idag.
Ja. Ingen av er, jag har inte blivit lurad.
Nej, jag tror inte heller jag blivit det. faktiskt.
Men det är några som har försökt genom att lägga ut lite roliga saker på olika hemsidor.
Täby har ju
den klassiska.
De gör ju varje år.
Varje år. Och i år tyckte jag den var bra. Inte som att man gick på den, men den var väldigt finurlig och...
Den var inte helt otänkbar.
Ska vi berätta först vad det var?
Ja. Kan jag för? Ja,
varsågod.
De säger så här att U11 och U9 får minskade ytor i badminton, alltså på badmintonbanan. De gör den banan mindre. Och det i sig, då kommer vi tillbaka till de här målen som Badminton Sweden har satt upp. Men för att vi ska få fler att tävla, så tänker vi att då får man in fler som kan träna och tävla samtidigt om U9 och U11 bara spelar på halvbana.
Mm. Kan man tävla fyra per bana istället för två per bana? Ja. Kan man dubblera?
Vi kallar det för här dubbel U11. Nej, det gör vi inte. Men, ja. Att det skulle gå, att mittlinjen skulle förlängas fram till nätet. Så att mittlinjen blir ju den ena sidlinjen. Jag tycker att det låter trångt när man spelar.
Ja.
Mycket lätt.
Mycket lätt, precis.
Speciellt i U9.
Men så var det bara ett aprilskämt också.
Hur vet du det? Har du stått någonstans eller?
Att nyheten lades upp den första april kanske. Och att Kent Kotte överhuvudtaget gillar att köra sådana.
Ja, men jag tycker det är kul.
Ja, den är rolig. Det finns en klubb till som jag hittat som har lagt upp ett aprilskämt. Ja. Och det är Skogås.
Oj då.
Det är inte så mycket oj då över det. De har skrivit att årets lotteri bjuder vårdlotteriet, om man har lite lotterier här, bjuder på en jättestor vinst. Där är att det är en bil som går in som en toppvinst i deras lotteri, om man köper lotterna för 50 spänn eller någonting.
Okay.
Och så står det så här, läs mer här, står det april så det är väl Benny som har gått in och varit väldigt lurig, Benny Eklund och i Skogås.
Ja, det var kul. Och sen hade Badminton Sweden ett förbundsskämt. Eller förbundsskämt, ett aprilskämt på sin Facebook-sida. Såg
ja, visst det.
Om det nu är ett aprilskämt.
Ja, jag trodde ju först att du som hade lagt upp det.
Det var det faktiskt inte. Nej. Utan det måste nog vara en av mina styrelsekollegor som la upp då att det ska bli en ny inriktning på MBC och RIG. Och det är att man ska, vad jag förstår det som här då, flytta MBC till Stockholm. Och det ska helt inriktas mot fortsatta framgångar för veteranlandslaget eller veteranspelarna. Och för att delta så måste man, för att delta i ett veteranlandslag måste man bo i Stockholm och helst vara medlem i förbundsstyrelsen. Ja, det var ju ganska lätt genomskådat det här. Och sen skulle de lägga ner alla ungdomslandslag då för att ha råd att finansiera det här.
Precis.
Än så länge har ju ingen som har gått på det på vår Facebook-sida i alla fall, som det ser ut nu.
Har vi några andra stora nyheter som har hänt i badminton Sverige? Det har vi väl. Har inte gått ut ett pressmeddelande?
Ja, just det.
Det här är ju en viktig nyhet, det här måste vi prata om.
Badmintonklubben Karlskrona skickade ut här innan påsk precis ett pressmeddelande om att de drar sig ur.
De lägger ner sin elitsatsning.
De lägger ner elitsatsningen på seniorsidan och ska satsa mer på sina ungdomar.
Ja, jag tycker det är tråkigt såklart att Karlskrona, som har ett så bra lag, drar sig ur elitserien. Men de har ju tunnaste laget, sin trupp. Den blev tvungen att lämna bio i slutet av elitserien när de fick en av sina tjejer skadade.
Just det.
Då lämnar de bio i damdubbel och det tycker jag är lite trist i elitserien. Och det är ju inte så många, det har vi också pratat om tidigare, det är inte så många i det laget som ens tränar i Karlskrona. De tränar ju ner i Malmö eller Göteborg eller något sånt där. Så att klubben har inte så mycket egen identitet tycker jag. Utan
finns fler klubbar i elitserien som har det så?
De tränar väl där i och för sig, men som kanske inte har så mycket identitet. Men
det går ju rykten om, och det kan jag i alla fall döda lite grann. Det är rykten att de drar sig ut på grund av att de har fått ett ekonomiskt bakslag på grund av EM.
Och det har väl inte drabbat Karlskrona som badmintonklubb så mycket?
Exakt, ingenting. De stod ju ingen risk mer än att de var arrangör.
Ja, precis.
Så att det skulle man ju egentligen här och nu bara kunna döda. Ja, sen om de har ekonomiska problem.
För de har ju stora möjligheter med sin hall och allt sånt där. Så att,
äger de hallen?
De hyr den jättebilligt.
Ja, precis, ja. Exakt.
Sen, jag har ingen aning om varför de gör så. Jag tycker det är jättebra att de satsar på ungdomarna. Jag tycker det är ett sunt beslut. Sen om det beror på ekonomin eller beror på att de vill fostra fler spelare, det står, det framgår inte. Det har inte vi hört någonting om heller. Men det är ett klokt beslut. Men det som tar fart nu då efteråt, det är ju spekulationer om vad som händer med deras plats.
Precis.
Spårvägen åkte ut med dunder och brak med 0 poäng. Nu sa jag det.
Det var ju sant.
Frågan är då om Spårvägen på något sätt ska få en gratisplats in i elitserien igen.
Det tycker jag.
Eller om spårvägen ska kanske få vara med i kvalet.
Ja, alltså det mest logiska måste ju vara att om man har en plats att fylla, så får man ju ta då den som var närmast. Och Skogås som kom sjua då,
som ska kvala.
Ja, precis, som egentligen ska kvala. Jag tycker att det mest logiska, när jag tänker på det bara så här spontant, måste ju vara att de får den platsen. Så får man fylla på med kvalet underifrån i istället.
Just det, och då tar ju då spårvägen kvalplatsen från Skogås.
Precis, exakt. Så att det blir då spårvägen och så de tre ettorna som får kvala. I dagsläget är det Askim, Västerås och Umeå.
Ja. Och det pågår en flitig diskussion på i förbundet, eller ska i alla fall göras klart här inom kort hur det ska lösas. För det är ju kval snart, är det inte det?
Slutet på april,
ja,
tror jag.
Ja, det är bara en serie kvar.
Den andra helgen i april är sista serieomgången. Just den här serien.
Men det är ju bra om lagen som eventuellt ska kvala får reda på det.
Skulle vara kul.
Kan vara, precis.
Nej, men det ska bli intressant att få följa det.
Ja,
absolut.
Och det får vi väl berätta om i nästa podd då, hur det fungerar. Och det var väl allt för idag och den här gången.
Ja.
Och glöm inte då att gå in och gilla oss på Facebook. Och
man får jättegärna också lägga in en dels alltså på iTunes, när man söker upp oss där så kan man kryssa i så här, hur många stjärnor vi är. Och vi är ju 3 stjärnor.
Nej, vi är 5 stjärnor.
Ja, vi är 5 stjärnor. Hur många stjärnor är det, Simon? Är det han som är 3? Så vi är varsin här. Nej, men för då blir ju att man syns lite bättre. Och kan man dessutom skriva någon kul liten så här recension. Man behöver inte ens fylla i att vi är 5 stjärnor, utan man kan fylla att vi är 2 stjärnor. Bara man säger hur många stjärnor vi är, så blir vi lättare att hitta där.
Just det, på iTunes.
Precis, så att
alltså, hur många poddar finns det som heter bättre än Blod, Armbågen och Bollivålet? Det behöver vi bara söka.
Ja, precis, men vi kommer ju upp så här
om
vi...
Man syns lite bättre,
ja, men, ja.
Och så likea oss på Facebook. Vi har ju ökat det ganska mycket antalet likes. Nu läste jag 1765 likes här, men det var en annan sidan. Det var Badminton Swedens egen sida. Vad var vi uppe i, Thomas? Vi var uppe
395. 395 likes.
Nej, 396.
Ja, nu. Det är nu SBR speaking.
Det var jag.
Ja, just det. Precis. Nej, men det är superkul. Men jag tycker att hur många som att Badminton Sweden hade?
1700 ungefär. 1800.
Att vi, hälften av dem är givet att de måste kunna gå in och gilla,
absolut,
den här podden.
Absolut. In och gilla den här podden på Facebook. Och, så
och framförallt sprid den. Ni som hör det här, ni har väl kanske förhoppningsvis redan gillat den på Facebook. Ja. Men sprid den vidare så att andra går in och gillar och så vidare.
Och är ni trötta på någonting när vi pratar om för mycket, eller är det någonting ni absolut vill att vi ska ta upp, skriv gärna det.
Eller någon av panelmedlemmarna som ni är trötta på.
Vad hintar de nu, Thomas?
Ja. Det var Mattias att titta på.
Nej, men det var avsnitt 6. Vi hoppas ni har haft en trevlig påsk och en trevlig lyssning. Och vi kommer väl snart tillbaka.
Det hoppas vi.
Klart, ja, vi gör det.
Bra. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då.